En podcast från Aftonbladet.
Estland, Danmark, Rumänien, Norge och Polen. Allt fler länder får sina luftrum kränkta av drönare.
Luftrummet över Oslo flygplats hölls stängt under flera timmar natten till tisdagen.
Danmark stänger luftrummet för civila drönare i 5 dagar. Detta efter att drönare observerats natten till idag vid flera av det danska försvarets anläggningar.
Rumäniens utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör efter att en rysk drönare i helgen kränkt rumänskt luftrum.
Ja, så där har det låtit i nyheterna den senaste tiden. I Danmark har drönare synts på både försvarsanläggningar och på flygplatser. Till exempel på Kastrup i Köpenhamn. Vid det tillfället så pausades flygtrafiken och flygen tvingades landa på andra närliggande flygplatser. Även i Polen har det upptäckts drönare. Vid ett tillfälle så många som omkring 20 på samma gång, varav några sköts ner. Senare kunde underrättelseuppgifter konstatera att drönarna var ryska, något som Ryssland förnekar. Men vem som ligger bakom drönarna i Norden är ännu inte fastställt. Men Sveriges statsminister Ulf Kristersson säger att mycket talar för att Ryssland ligger bakom även den här gången.
Någon eller några vill skapa osäkerhet om luftrummet eller om kränkningar. Det är ju ingen som riktigt vet. Vi har bekräftelse på att det som landade i Polen var ryska. De har vi sett rent fysiskt. Mm. Ryssland förnekar ju allt detta, men det är klart att sannolikheten att det handlar om att Ryssland vill markera mot länder som stöttar Ukraina, det ligger ju ganska nära till hands.
Vad är en drönare egentligen? Vilka typer av drönare har använts vid de här tillfällena? Och hur rustade är Sverige för att bekämpa drönare? Du lyssnar på Aftonbladet Daily och jag heter Sally Sjöberg. Och gäst idag är Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Hej Niklas.
Hej.
Niklas, jag tänker att vi börjar enkelt. Vad är en drönare?
Ja, det är tyvärr inte så enkelt som man kan tro. Alltså, det vi slarvigt kallar drönare är alltid en obemannad flygande farkost. Men inom den definitionen så finns det mängder av olika typer med olika förmågor och funktioner. Och jag blir utmattad bara jag tänker på alla de här förkortningarna som jag stöter på i militära källor av de här olika typerna. Men grovt sett så tycker jag man kan dela in det i 3 typer. Så brukar jag tänka på det. Dels ettan är då attackdrönare, det är stora flygplanslika drönare som skjuter robotar eller släpper bomber och som man helst förväntar sig ska flyga hem och landa igen när de är färdiga, så de är inte förbrukningsvaror. Amerikanska Reaper och turkiska Bayraktar är 2 kända exempel på sådana. Den andra, det är det vi brukar kalla kamikaze-drönare eller patrullrobot. Det är lite olika varianter, men i princip handlar det om en drönare som flyger in i ett mål och spränger sig själv för att åstadkomma skada. Det är som en klassisk robot om en bättre förmåga att hovra i luften och styras så där. Iranska Shahed som i Ryssland kallas Garand 2 är exempel på det då. Det tredje är spaningsdrönare. Det är den stora massan av drönare som förekommer i kriget i Ukraina till exempel. De kan vara stora men är ofta små. Man använder dem för att spana och eldleda och kartlägga fiendens positioner och upptäcka mål och sånt helt enkelt.
Och den senaste tiden har vi ju sett flera drönare över olika flygplatser. Vet man vilken typ av drönare det har varit i de fallen?
Över Köpenhamn till exempel har ju polisen sagt då att det är stora drönare som är sofistikerade, alltså inga leksaker. De har talat om en kapabel aktör som ligger bakom. Men officiellt så har det inte förekommit några konkreta uppgifter om vad det är exakt för typer då, som det har varit.
Vet vi vilka som ligger bakom det här?
Ja, Ulf Kristersson, statsministern, sa i måndags att allt talar för att det är Ryssland. Och i fallet med drönarna som flög in över Polen så finns det enligt regeringen då underrättelseinformation om att det är Ryssland. Och det verkar ganska rimligt i och med att många av de här faktiskt föll ner över Pols territorium och har kunnat undersökas. Då. I fallet med Danmark och Norge så har regeringen officiellt ingen information om vem som ligger bakom. Men det kan ju också handla om att man inte vill berätta det just nu då. För att Danmark ligger lågt med det till exempel av olika skäl.
Vad kan vara syftet då att hovra över flygplatser på det här sättet?
Det beror ju lite på vem som ligger bakom. Men om vi i det här sammanhanget tillåter oss att utgå från att det är Ryssland så är den omedelbara effekten förstås att man stör flygtrafiken. Och så skickar man en rad ganska publika signaler. Dels att man har förmågan att göra det här och komma undan med det. Att man sprider skräck, att man sätter frågetecken runt våra samhällens förmåga att hantera den här typen av hot och skydda oss. Alltså man underminerar sårsplit och osäkerhet. Det kan ju vara några sådana skäl.
Så att störa vanliga personers privatliv till exempel?
Ja, det är ju mycket det handlar om, tror jag. Att bara att liksom, vi ska bli rädda och börja fundera på om det är så bra att vara fiende med Ryssland ungefär.
Hur rustade är vi i Sverige för att bekämpa drönare? Jag frågar Niklas alldeles strax. Häng kvar. Och vi har ju hört att drönare har blivit allt viktigare i till exempel Rysslands krig mot Ukraina. Hur används drönare i krig idag? Du var inne lite på det där tidigare.
Ja, alltså kriget i Ukraina har ju i stor utsträckning gått från ett artillerikrig till ett drönarkrig. Alltså drönare står för merparten av alla skador och dödsfall. Det finns trovärdiga uppskattningar som pratar om 60-80%, alltså helt enorm dominans. Det är i så fall gör ju drönarna minst dubbelt så effektiva som alla andra vapensystem tillsammans. Och de formar ju hela slagfältet egentligen. De påverkar hur man kan röra sig, vilka ställningar man kan ta, hur man kan använda stridsvagnar och andra pansarfordon. Så på det sättet är ju inflytandet enormt, och förutom att de orsakar så mycket döda och skador. Och deras roll utvecklas hela tiden. Det är en sån kamp mellan medel och motmedel där man försöker hitta nya sätt att störa och skjuta ner dem, och de försöker komma på nya sätt att undgå att bli bekämpade. Vi har sett nu mycket drönare kopplade till långa fiberoptiska kablar som gör att man inte kan störa dem elektroniskt då, till exempel. Sen ska man ju vara försiktig och dra allt för långtgående slutsatser med att det här kriget är ganska speciellt och båda sidor har ganska stora begränsningar på olika sätt då. Det är ju inte säkert att drönarna skulle ha exakt samma roll i en annan konflikt, till exempel mellan NATO eller Ryssland eller så.
Men mycket skada gör drönarna i alla fall.
Ja, det gör de ju verkligen. Och, alltså, en och en är de ofta ganska kassa. De flesta når inte ens fram till sina mål, och de som gör det har ofta för svårt att förstöra bepansrade mål till exempel. Det är ju mängden som gör att de är så effektiva, att de alltid är där. Att slagfältet alltid är övervakat och det är svårt att röra sig överhuvudtaget för enskilda soldater. På senaste tiden har det kommit rapporter om att ryska drönare söker sig allt längre och längre bakom den ukrainska fronten och slår till mot lastbilar med förnödenheter och reserver och allt sånt där. Så vissa trupper får ju ligga i sina ställningar i månader för att det är för farligt att byta ut dem helt enkelt. De låser fast folk för att man, så fort man rör sig, är man en måltavla.
Och vilka fördelar finns det med att använda just drönare och inte till exempel missiler som man hör om ibland?
Ja, men de är billiga, de är lätta att tillverka och de är lätta att sprida ut efter liksom hela fronten. De kan också vara mer precisa mot särskilt små rörliga mål, om man tänker sig den typen av drönare som en skicklig operatör styr genom att titta i en kamera och sådär. Och en robot behöver man i stort sett veta vad man skjuter på redan när man avfyrar den. Men många av de här drönarna kan ju åka upp, cirkla omkring i luften och attackera först när de upptäcker någonting. Så de är ju mer versatila på det sättet.
Och Niklas, hur rustade är vi i Sverige för att bekämpa drönare?
Ja, det är egentligen svårt att säga. Så dels är ju ansvaret lite delat. Om det är civila hot så är polisen ansvarig för att ta ner sådana här drönare, och handlar om en annan stats drönare så är det Försvarsmaktens jobb egentligen. Och vilka möjligheter som finns beror nog på vilken plats det handlar om och hur situationen ser ut. Alltså det är lite svårt att säga generellt. Men Försvarsmakten har ju en del grejer. Större drönare kan man ju förstås skjuta ner med JAS 39 Gripen eller luftvärn, även om det inte är särskilt kostnadseffektivt då. Mindre drönare har man grejer som kan störa ut, eller så har man utvecklat ett system som kallas Loki, där man har kopplat ihop radar med kulsprutor egentligen för att skjuta ner drönare. Men om man uttrycker det försiktigt så är väl inte helheten riktigt i takt med utvecklingen eller hotbilden, skulle jag säga.
Det behövs mer?
Ja, det skulle jag nog vilja säga.
Och utbudet av drönare då? Hur ser det ut?
Ja, här riskerar det tyvärr att bli riktigt pinsamt då. Alltså vi har ju några gamla spaningsdrönare med vingar i tjänst som heter Örnen och Korpen, och de är i sammanhanget uråldriga. Vi har ett antal små så här kvadrokoptrar för spaning som kallas skatan. Men vi har fortfarande inte en enda beväpnad drönare i tjänst och ingen liggande beställning på någon sån heller vad jag vet. Alltså det förekommer experiment och så, den typen av saker. Man har skjutit sådana drönare på prov. Men det liksom finns inte på bredd. Och en del förklaring till det är att armén inte tycker att några patrullrobotar lever upp till de svenska kraven, att de funkar för dåligt i kyla och så. Och man vill inte heller köpa grejer som bara läggs på en hylla och sen blir obsoleta om några månader. Man vill ha grejer som kan utvecklas. Men alltså det som är riktigt besvärande ur mitt perspektiv är att drönarhotet verkar ganska frånvarande när Försvarsmakten övar och utbildar också. En svensk bataljonschef vittnade i våras här om att under hans övningar under våren så hade inte ett enda dödsfall orsakats av drönare, alltså när de lägger upp sina övningar själva. Och det vittnar ju för mig om att man tränar på att förbereda sig för slagfältsförhållanden som inte existerar, en typ av krig som inte finns längre. Och det tycker jag är bara riktigt, riktigt dåligt, och jag hoppas att det förändras snabbt om det inte har gjort det redan. Så man måste inte ha supermoderna patrulldrönare för att simulera hotet från sådana. Det är bara upp med något i luften bara och låtsas att det är. Man måste liksom träna under de förhållanden som ska råda, annars blir det inte bra.
Så vad gäller hur förberedda vi är så kanske vi inte är det?
Nej, alltså det blir ju svårt. Om man inte övar på det så är det ju svårt att bli förberedd. Sen är det bara det här ett liksom vittnesmål. Men jag har inte under mina kontakter med Försvarsmakten sett eller hört någonting som motsäger den bilden så att säga. Utan jag tror att det är så här det ser ut tyvärr.
Och sån här typ av krigföring, det brukar ju ibland kallas för hybridkrigföring. Och där ingår även till exempel påverkansoperationer och cyberattacker. Hur sannolikt tror du att det är att vi får se exempel även på de här andra typerna framåt?
Ja, men väldigt sannolikt. Alltså den senaste tidens utveckling tyder ju snarast på att Ryssland har trappat upp i både bredd av insatser och liksom grad av fräckhet med vilka de utförs. Och det har ju säkert i sin tur en rad olika skäl. Det skulle ju kunna vara en ökad riskvilja från Rysslands sida, möjligen en ökad desperation i att få ner stödet i Ukraina. Säkert att man uppfattar svaghet och sprickor i enigheten i väst, kanske främst på grund av Donald Trump, som man vill prova och utnyttja och se liksom hur det, om det bär eller brister. Så jag tror att det här, liksom, det kommer vi garanterat få se mer av, den typen av aktioner.
Stort tack Niklas för att du var med.
Tack.
Sist här, Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Sally Sjöberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.